In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden är tillbaka. Äntligen har vi passerat de här hemska jul- och nyårshelgerna. Patrik Bränning och Frida Fagerlund sitter med mig här. Frida, jag ser du är tagen efter allt det här, all den här ledighet som du har haft de senaste dagarna.
Jo, för jag har ju verkligen varit ledig.
Ja.
Patrik som har varit ledig, alltså inte noterat att det är folk som jobbar julhelgerna på Sportbladet.
Vem tror du det är som uppdaterar Sillybloggen?
Jag vet ju hur det är att sitta här en julhelg. Alltså, jag tror inte att det här är min första rodeo.
Den här podcasttjänsten den uppfann för några år sedan, det är dags att styra upp den faktiskt.
Men det är i alla fall skönt att det är över och att vi nu kan fokusera på det viktiga, nämligen att spela in podcast om silly season. Så är det. Och vi får börja med någonting som kom alldeles precis då, som skrevs, jag läser här direkt från calciomercato.com, så ska Allegri ha adresserat den här Emre Can-situationen som jag skrivit rätt mycket om i bloggen, som jag skrivit rätt mycket om överallt. Han menar då på att Juventus inte behöver Emre Can. Han uttrycker sig lite märkligt här, om man ska tro på de här citaten. Det får man väl göra eftersom det är från en presskonferens som hölls
idag. Det kanske har hänt någonting.
Det kan ha hänt någonting där. Han har då skrivit: I trust the club, we have changed many players in the last few years, the squad is fit. Då pratar han om Pjaka som då ska lånas ut, som är på motsvarande position. He will be loaned out because he needs to play on regular basis. Emre Can, frågetecken, alltså han har fått då frågan. I've asked nothing to the club. We have an important squad. It is important not to lower the quality of the team and remain focused on our targets. Det tolkar då Calcio Mercato som att han säger Juventus behöver inte Emre Can just nu i januari. Hur tolkar ni det?
Ja, men det är intressant att säga lower the quality of the team. Mm. Man får väl ändå för kanske tänka att det har hänt någonting i översättningen från italienska till engelska där, som kanske gjort att vissa saker har förändrats. Men oavsett att han säger att han inte behöver honom nu, är ju lite konstigt när de bevisligen vill värva honom i sommar. Alltså, även om han känner att ja, men just nu har vi inget skriande behov av honom, så snackar han ju ner en spelare hans klubb bevisligen har på gång. Och det känns ju otroligt märkligt.
Mm. Här tror jag nog att det har skett någon liten
En språkförbistring, är det det du misstänker? Alltså är det ju säkert.
Fast det han borde sagt är ju bara säga, men Emre Can är en kvalitetsspelare, men han tillhör en annan klubb så jag vill inte prata om. Eller Emre Can är en jätteintressant spelare, vi får se hur om klubben kan lösa det. Man går ju inte ut och liksom säger att man inte, för så stort översättningsfel kan ju inte ha skett, att det har hamnat i att han inte är intresserad av honom just nu.
Nej, alternativt att han för oss bakom ljuset med vilje.
Ja, men det känns också konstigt. Vad är anledningen liksom? För att få en bättre förhandlingsposition. Mm. Men då kommer Emre Can inte bli mer sugen på Juventus. Och liksom,
nej,
han lär snarare vilja ha mer i lön om hans tränare uttalar sig negativt om honom.
Fast om de har en dialog och Can förstår att han säger det här på grund av andra anledningar och inte på grund av att han skulle vara dålig som spelare, så kanske det är... Vi har ju sett värre saker hända ändå.
Ja, just så är det.
Där klubbar har gått ut och sagt märkliga grejer.
Ja.
Typ Thomas Lemar-situationen då, när Arsenal påstod att de hade lagt en miljards bud på honom under transferfönstrets sista dag. Jag tror fortfarande att det var ganska mycket bullshit.
Ja, det tror jag. Men där hade de ju så tydligt skäl att visa att de ändå hade försökt och liksom fansen skulle lugna sig och sådär. Det här känns, vad är skälet här? Liksom? Det är svårt att se vad han ska vinna på det här.
Nej, Allegri kanske ligger steget före oss. Han vet någonting som vi inte vet.
Ja.
Du insinuerar att han skulle vara smartare än vad vi är. Chockerande påståenden.
Ja, det, som vi säger rätt ofta i den här podden, vi får ju se vad som händer.
Ja. Men, det är där vi brukar landa i den här podden.
Jag har en känsla, det är ju flera liksom angränsande historier till det här. Det var ju dels Goretzka-ryktena där Liverpool enligt ganska trovärdiga källor var intresserade och ställt frågor också då till sommaren, men eventuellt nu då, det har pratats om Naby Keita som är klar till sommaren. Det har ställts frågor om han skulle kunna bli aktuell redan i januari. De har åkt ut Champions League. Han har själv sagt vid tillfälle att han vill lämna. Alltså man har tittat på möjliga ersättare till Emre Can, och det kan komma in någon som man ändå har värvat eller kommer värva, om man hoppas, och komma in och ta den rollen redan nu, och då kunna släppa Emre Can redan i januari och ändå få någon slant för honom istället för att låta honom gå gratis i sommar. Det är ändå en finansiell verksamhet i första hand och en sportslig verksamhet i andra hand, Liverpool FC.
Så är det ju.
Samtidigt skulle för alla de andra klubbarna också.
Ja, samtidigt skulle de köpa Goretzka då. Nu ser det ju inte ut att bli England från dem överhuvudtaget, utan han lär väl landa i Bayern München om man ska tro de tyska tidningarna. Mm. Det brukar man ju behöva göra. Mm. Men då hade ju han kostat pengar, så jag vet inte om de hade...
Nej, men precis. Ja, så är det. Men det är nog en spelare som de känner att då kan de i alla fall skriva ett längre kontrakt och så... Kanske bättre spelare och så vidare. Det hade varit ett rimligare byte.
Jag tror samtidigt, alltså så länge en klubb inte är i jättestarkt behov av pengar, så föredrar man nog att ha en trupp som är ganska bred och där man kan liksom rotera spelare, framför att ta de här extra småslantarna på några hundra miljoner, tror jag i alla fall. Så att,
ja, då betyder det knappt någonting längre om det.
Nej.
Vi får väl ta Goretzka då, när vi ändå var inne där. För att det ryktades ju till Arsenal, till Liverpool, det ryktas tidigare till Barcelona och så vidare. Han har haft en bra sejour i Schalke och nu väntar större äventyr. Det är väl det vi kan slå fast, hans kontrakt går ut i sommar. Men för, ja, var det igår eller förrgår, så kom ett par riktigt tunga röster från tysk media. Bland annat, det var väl Bild helt enkelt, som skrev att Goretzka är överens med Bayern och han kommer bli Bayern-spelare i sommar när hans kontrakt har löpt ut med Schalke.
Ja, och nu har ju Bildt också sänkt sin trovärdighet lite, vill man ju ändå påpeka.
Men just när det kommer till Bayern München, ja, så brukar de ju ha...
De har blivit mer av en klubbtidning, tycker jag. Det känns som de ofta vill någonting mer än vad de egentligen har på fötterna på. Men när det är just tysk klubb, tysk spelare inom Tyskland till Bayern München, då, ja, man får väl lita på det här. Och det påstås ju att det finns den här kopplingen också, att Goretzkas pappa då är väldigt god vän med Bayern Münchens assisterande tränare och sånt här, så det ska finnas såna ingångar rakt in i familjen där som gjort att han väljer
Bayern München. Drömmen. Det är ju den tyska drömmen att få lämna sitt lag för Bayern München.
Jag trodde ju lite på Arsenal just på grund av Kolasinac, för jag tänkte, där har man i alla fall, man vill ju, söker ju ofta gärna någon form av koppling mellan spelare och sådär.
Vem följer han på Instagram och sånt där?
Ja, precis.
Nej, men jag då såg kunde exakt man tänka samma sak göras med Matip och Liverpool, de har ju också spelat ihop där. Mm. Så det är ju lätt att man gör det.
Men jag tror inte det är en helt orimlig koppling ändå. Jag tror ofta att det kan vara så, ja, men det snackades ju om när Coutinho började bli så här, när Barcelona ville ha, spiller jag kaffe över mig, men jag fortsätter prata.
Du är så exalterad.
Ja. När det först, när de här ryktena om Coutinho först brassade upp, så påstod ju folk att det var för att Neymar ville ha dit honom, för att de är så goda vänner.
Just det.
Så att det är nog inte helt omöjligt ändå att tänka sig att
jo, det ska vi såg ju med Dani Alves, han var väl mer eller mindre klar för Manchester City när han i sista stund gick till PSG istället, och det är väl ganska enkelt att räkna ut varför han gjorde det då, när Neymar-affären blev klar ungefär samtidigt, och de är ju väldigt, väldigt goda vänner. Så att det är klart att det finns en personlig koppling. Och det är klart att du, om du ska lämna Schalke för ett nytt land, en ny kultur, en ny klubb, det är klart att det underlättar om du har en kille du känner sedan tidigare, som du vet att du kan luta dig mot. Så att det är klart att man kan titta på den kopplingen. Men sen är ju den tyska drömmen, som Syk säger, det är ju fortfarande Bayern München. Det är ju den största klubben i Tyskland. Det är när man ska pensionera sig och leva sitt fina pensionsliv på de tyska nejderna. Jag vet inte om det finns några nejder i Tyskland, men fina tyska landsbygden i alla fall. Och äta sin schnitzel och äta sin dricka sin Weissbier, då ska man ju ha spelat i Bayern München. Det slår ju väldigt högt då.
Ja, sen frågan är också hur man ser på, för Bayern München som klubb, det är ju ingen tvekan om att det är en stor klubb, alltså den största klubben i Tyskland. Men jag undrar hur mycket tränarfrågan spelar in där. För det känns ju inte som att Jupp kommer, han kommer inte vara kvar efter nästa säsong. Alltså hur mycket spelar det in att man inte riktigt vet vem som kommer ta över Bayern München.
Så kan det vara, samtidigt är den ju så toppstyrd klubb, så att det är en av få klubbar där, liksom, där tränaren inte har den totala makten, utan det finns en strategi, det finns en trupp som är mer långsiktig än vad tränaren är många gånger. Och det känns också som om Ancelotti fick gå också för att Thomas Müller inte fick plats, och han är en viktig spelare för Bayern München och så vidare. Så att, ja, det finns en större tanke där ändå. Det hade varit värre i en engelsk klubb, tror jag. där mer eller mindre allt styrs av tränaren, vilket diverse företags experter har, ja, förutom Chelsea så styrs av ägaren eller kanske hans marina eller kanske någon annan där bakom kulisserna.
Det, bara för att vi pratar om det här nu, så har då Goretzkas agent precis varit ute och förnekat att han ska ha bestämt sig redan och att han fortfarande
förhandlar. Schalkes sportchef har också förnekat det här, men det känns väl också som att det är inte så att de bekräftar något innan något är klart. Det vore ju mer sensationellt, så att om agenten har råkat svara i telefon så måste han ju förneka. Det är väl så det är.
Kanske kan vi komma att se en sån här där övergången blir klar redan i januari, men man väntar till sommaren innan han ansluter.
Det är ju det som det har rapporterats om i tysk media.
Och Bayern München har ju gjort det. De gjorde ju senast förra fönstret. Tog in två spelare från Hoffenheim till exempel. Så att det är ju inte, känns ju inte helt gjort.
Jävligt märkligt när de ska mötas senare i ligan. Alltså. Det där är jävligt konstigt, tycker jag.
Men det känns som alla bara accepterar att Bayern München gör som de vill, och sen så är det liksom lycka till. Samtidigt så spelarna har väl förmodligen mer motivation än oss. De går väl knappast in och bryter benet på någon liksom. Det är inte så att man går in och klipper Arjen Robben i första halvlek och siktar på knät, men däremot så gäller det att göra reklam för sig själv, så att det är nog viktigt att spela bra mot Bayern också för att sätta sig respekt hos sina nya lagkamrater och också bevisa att man faktiskt ska spela, för jag har sett många som värvat så inte riktigt får chansen, så att det är väl motiverade är de nog trots allt.
Frågan är om det sätter igång en liten minikarusell utav det här då. Det är,
vi gillar karuseller.
Sådana slutsatser gillar vi att dra. För att det finns en Arturo Vidal som blivit lite till åren kanske, och som eventuellt då kommer få ge plats helt enkelt åt en Goretzka om han ska in i den här ekvationen. Då pratas det om Chelsea och att han då ska ansluta till sin före detta tränare då, Antonio Conte, som ju de hade väl en hyfsad relation i Juventus en gång i tiden. Kändes som Vidal kanske var hans nyckelspelare i det lagbygget. Och Chelsea skulle ju må bra av lite mer kraft på mittfältet efter vad man har sett den här säsongen. Tror
ja,
den?
Och Conte uttryckte verkligen sin vördnad över Vidal när han fick fråga om honom på presskonferensen. Det var ju inte så att han slog bort frågan eller slog ner frågan.
Han gjorde inte en Allegri, kan man säga.
Nej, precis. Utan han var väldigt öppen med att jag vill alltid ha Vidal med mig om jag kan. Liksom. Så det känns väl inte helt orimligt. Som du säger, jag får en lite tyngd där, för det känns som att ja, alltså Fabregas, han blir ju långsammare och långsammare för varje år, och Bakayoko har inte riktigt gått hem den här säsongen, så att varför inte? Känns väl fullt rimligt.
Om Conte är kvar nästa år.
Om Conte är kvar nästa år, för det ska man ju inte räkna med.
Det är ett väldigt stort om faktiskt.
Ja.
Gör det. Vad tycker ni om Daily Blind till Spanien? Det har pratats mycket om
Barca-DNA, ja, det har vi pratat om förut.
Barca-DNA.
Han har Barca-DNA.
Men jag läste häromdagen om att det då ska pågå en dragkamp mellan Real Madrid och Barcelona om Daily Blind. Det är ju häpnadsväckande uppgifter om
hans
det skulle vara sant.
Han har ju någonting på de där klubbarna, så han måste sitta på någonting.
Men hans farsa är ju Danny Blind.
Ja, exakt. Men han måste ha lite företagshemligheter där från The Good Old Days som han nu håller emot dem. Alltså, någonting sånt finns det ju. Alltså.
Det känns som att han kommer längre och längre från United startelva i alla fall.
Ja, och då närmare Real och Barca.
Ja, precis. Så att en flytt blir det nog. Definitivt. För att egentligen känns det ganska tidigt som att han hade gjort sitt i United, men jag tror Mourinho, eftersom han inte hade så mycket att välja på, så fortsatte han ändå använda honom ett tag. Men nu verkar det som att nu när spelare har kommit tillbaka så, där, så känns det som att han är ganska långt ifrån att ta en plats där.
Jo, Barca kan man väl se någonstans, alltså de värvar ändå den typen av breddspelare ibland. Det känns inte som Real gör det på samma sätt, så att där blir man mer förvånad. Men han har Barca DNA.
Ja, på tal om Barca DNA då. En spelare vi har pratat ganska mycket om den här vintern är Felipe Coutinho, som då ska fullständigt svämma över av det här Barca DNA. Det ryktas varje dag, och det läcker på Nikes hemsida bilder. Nej, helt enkelt, det var uppe till försäljning, va?
Ja, de la ut Barcelona-tröja med Coutinho till försäljning.
Precis.
Och det är ju intressant. Man hoppas ju att det är, min dröm är ju att det är någon Nike-anställd som vart 15 år och sköter deras webbshop och gör sin sista dag och bara, nu jävlar, nu ska jag go out with the blast här, så nu skickar jag ut skiten här och ser vad som händer. Det är ju vad jag vill. Vad jag fasar är ju att det är någon slags PR-kupp bara, att de, men då Ja, jag tror inte Liverpool är helt nöjda med den PR-kuppen i så fall, men det skiter väl Nike.
Ja. Exakt, jag tänker samma tanke också, att det är någonting lurt här bakom, särskilt som att de inte har gått ut och de har inte
kommenterat det.
Nej. Jag tror att de har ursäkt, vilket Liverpool också var lite upprörda på.
Mm. Ja, det där är nog, det ligger nog lite psykologi bakom det, kan
jag tänka. Men det kan ju vara en del i transferspelet också, om man ska göra ännu mer önsketänkande. Det tror jag inte. Jag tror inte Nike är så involverade där. Men de hade såklart gärna sett att Barcelona, som blev Nike-sponsrade, får in Coutinho. Det gynnar väl dem på alla sätt och vis.
Det lär du göra. Sen är ju frågan, sen just med tanke på att han fattades i matchen igår då, en lårskada som man inte såg någonting av i lördags, men som då ska ha stoppat honom från att resa till Burnley igår. Men jag menar, han spelade som sagt två dagar innan och såg ut som vanligt, så att jag tror fortfarande är rätt övertygad om att det här är klart redan. Jag tror att de är överens i princip, och det blir en flytt till sommaren. Mm. Eventuellt så är det så här att det här kommer kommuniceras tidigare, att det kanske kommuniceras redan nu, och att när Barsas nästa års kit ska lanseras, så att det kommer finnas något Coutinho till försäljning eller sådär fram i maj. Jag vet inte.
Jag tror inte de kan göra så heller. De har knappast sett hans bildrättigheter i maj, och de är nog värda rätt mycket. Så
men vi vet om att det är riktiga bilder, så det är inte Photoshop. Utan
det ska ha funnits på Nikes hemsida, så det ska gått att liksom beställa tröja med eller mindre där. Så att.
Ja, men jag tror precis som du, Patrik. Alltså om ett år, när allt det här är över, när hela den affären är gjord, då tror jag det kommer komma uppgifter om hur det här hade gått till egentligen, att Barca och Liverpool var överens redan från början, och att det är därför Coutinho lyckas hålla upp motivationen under hela sitt sista år i Liverpool. Jag tror definitivt det kommer.
Men är det helt utslut i januari? Jag tänker, alltså, om de ska ha Griezmann i sommar, och så kanske man lägger 1 miljard i januari, så lägger man en till sommar.
Jag tror det är uteslutet. Det finns ju ingen anledning egentligen. Alltså, Barcelona är på väg att springa hem ligan. Champions League får inte Coutinho spela i om man kommer dit. Mm. Det finns inte riktigt någon anledning. Det är ju det snackades om nu i Barca, att de vill ha in en spelare som de kan använda i Champions League. Att det var det viktigaste. Det känns ganska orimligt att plocka in Coutinho. Mm.
Ja. Det kom också en hur nu den här journalisten skulle sitta på de uppgifterna. Det kom en uppgift om priset som Liverpool ska ha satt på Coutinho för Barca. Och det skulle röra sig om 140 miljoner euro plus 40 miljoner euro i klausuler. Så att totalpris på 1,8 miljarder helt enkelt för Coutinho. Det kan de inte.
Och vem var källan då? Du måste ju ändå presentera det nu när du.
Vi skrev det ju i vår Silly Season blogg här i morse någon gång. Nu har jag inte skrivit upp förstås vad han hette. Bara därför. Det var väl en gode Tholén. Vi kan väl hänga Tholén då?
Ja, det kan vi göra. Det är lika bra. Det var nog hans uppgifter, absolut.
Som writade den. Men nej, jag vet inte vad han hette. Skitsamma. Det var en spansk journalist.
Onda Bero-journalisten Alfredo Martinez.
Där var han, ja.
Ja, du ser.
Hur han skulle ha kommit över de uppgifterna, det låter jag vara osagt. Men ja, det är i alla fall någonting som det har skrivits om senaste dygnet kring Coutinho. Vad tror ni då? Vad är era magkänslor?
Om prislappen eller om
prislapp, om när det blir flytt, om vad Barca vill, vad Liverpool vill.
Jag tycker det är så mycket Coutinho nu, så man börjar bli lite så här. Förut var jag helt övertygad också om sommaren liksom. Men nu är det så här, kan det hända i januari? Det känns fortfarande helt orimligt att det ska göra det. Men jag blir mer och mer så här, Barca, Nike-grejen är konstig alltså.
Ja. Skulle Barca betala det här, den prislappen nu i januari?
Ja. För att slippa riskera och få någon skadanivåer.
Ja, men tror inte han, de kommer ju pröjsa det i sommar också. Det finns väl ingen
anledning. Ja, absolut. Ja, men om de får dem i januari, skulle de ta dem i januari. Det är klart att de gör det om de får möjlighet.
Tänk dessutom om man Coutinho gör ett fantastiskt VM, så kanske man kan pressa upp priset ännu lite mer.
Ja, de kommer nog vilja lösa det innan VM, så det känns ju helt såklart.
Jag tror att
men från Liverpools sida då? Man har ju stoppat affären en gång tidigare i sommar när Coutinho uppenbarligen var rätt sugen på att lämna. Kommer de släppa? De har ju ingen anledning att släppa egentligen.
Nu nej.
Nej.
Nej. Nej.
Helt enkelt.
Det är det som talar emot, och plus att det skulle ses som ett litet Kanske ett litet svaghetstecken också från Liverpools sida. Alltså att de själva känner det, att om de släpper sin bästa spelare, att det är bättre då att vänta till sommaren och sen så får det bli tack och adjö liksom, ordentligt, och så går man vidare. Jag tror det är större chans att Barca plockar in typen, jag har snackat som han Nabil Fekir till exempel i Lyon, och den här som, jag kan inte uttala den här spelarens namn för att med min dialekt så blir det jättekonstigt, men Arthur från Gremio, han har ju också pratat om väldigt mycket. Så jag är inte vänner, tror det känns mer
Arthur.
Ja, men jag kan ju inte, jag har ju för hårda R. Arthur, jag säga.
Men det blir kul att se prislappen också, för Mourinho sa ju redan i somras att han var glad att han löste Lukaku så tidigt, för att redan under sommaren skenar ju priserna, framförallt efter Neymar-affären och sådär. Nu blir det jätteintressant att se vart, dels vart de hamnat efter Neymar-affären. Vad kostar Coutinho idag liksom? Om han kostar 1 miljard i början av sommaren som var, kostar den verkligen fortfarande bara 1 miljard under sommaren som kommer efter Neymar och Mbappé och sådär? Och sen med VM också, som ju brukar pressa upp priserna om de gör någonting väldigt bra där. Vart landar det efter VM? Vad kostar en Coutinho då om han gör det väldigt bra? Det ska bli väldigt intressant att se.
Ja, det handlar väl någonstans i slutändan om, ja men alltså, så länge har Liverpool inget behov av att sälja honom, då kan ju de sitta och liksom pressa upp priset så mycket som
det
möjligt.
Så det känns som de har gjort en deal med honom förra sommaren för att han ska vara glad nu, att vad fan, du får gå om ett år liksom.
Ja, det är ju så det känns.
Och kan ju inte gärna stoppa det igen.
Ja. Jag tror också det är så här, eftersom
Polkisuk ser lite uppgivna.
Ja, jag tänkte precis säga, vilken tung suck det
har. Nej, ja, det kanske var. Men, men jag tror eftersom Liverpool också har då en princip mot utköpsklausuler. De skriver inga utköpsklausuler i sina kontrakt. De har liksom tagit liksom en av princip så gör de inte det. Annars så hade de ju skrivit ett nytt kontrakt med Coutinho, som man gjorde med Suarez då, där det var en liknande situation för några år sedan. Men vill man liksom undvika alla sådana här, eftersom Suarez då hade en klausul som Arsenal försökte utnyttja men misslyckades, så då har man bestämt sig för att det ska inte finnas några fler klausuler i några kontrakt. Utan istället så har man då en överenskommelse med spelaren. Och det handlar ju också om att inte resten av den Mohamed Salah vid nästa kontraktsförhandling ska säga hej, jag vill ha en utköpsklausul på det här, skriver inte jag på ett nytt kontrakt. Ja, det där är ju en maktbalans mellan spelare och klubb där som...
Men smart att göra med tanke på hur marknaden förändras, att man inte skriver, för har du ett 5-årskontrakt och skriver en utköpsklausul nu på 1,2 miljarder, vad är 1,2 miljarder i fotbollsmarknaden för 5 år? Ja, det är kanske ingenting, så att, vet man aldrig.
Så är det, så att jag är rätt övertygad om att det här är klappat och gjort redan. Och att det som sprids nu är olika PR-försök från diverse sportsbrands och agenturer och så vidare och så vidare. Jordan Larsson, har han Barca-DNA?
Ja, han har ju det. Det är det han har.
Faktiskt.
Via sin far.
Ja,
men något Barcelona ska han väl knappast hamna i.
Nej, han ska lämna Holland däremot. Och Nick Nijmegen.
Mm. Du tränade på uttalet innan vi spelade in.
Ja, det gjorde vi. Nijmegen som också fick ny tränare idag.
Ja, det vet du av anledningen att...
Ja, det är också Liverpool för att han kom därifrån. Det är en av Klopps assisterande. Pep Linders.
Ja, det uttalet som... tränar du inte på innan vi börjar spela in på.
Det är skitsvårt. Linders.
Ja.
Han är också holländare. Han har tidigare byggt upp ungdomsorganisationer och varit mycket ungdomstränare och U23 och sådär. Och han ska till NEC. Och det första han gör är att göra sig av med Jordan Larsson.
Ja, eller det är sportchefen framförallt som gör sig av med Jordan Larsson. Han har sagt till Hollands Press nu att Jordan har ändå ett bra marknadsvärde, för han är ung, han är svensk, han har landslagsmeriter.
Och han är Henke Larssons son.
Och han är Henke Larssons son, icke att förglömma. Och de ser en möjlighet nu att faktiskt få tillbaka de här 4-5 miljoner han la på honom. Januari 2016 var det väl. Och säger att han är på väg till svensk klubb. Och det är där det blir lite transferpussel, för nu ska IFK Norrköping ha presskonferens klockan 14, det är om 21 minuter här när vi spelar in det här. Och då har det kommit rykten om att det är Jordan som ska presenteras för IFK Norrköping, men det finns liksom inga uppgifter som talar för det, utom att de råkar presskonferens idag. Och Fotboll Direkt påstår att det är en högerback de ska presentera istället. Så frågan är vart Jordan Larsson ska.
Han kan ju inte gå till Malmö FF.
Nej, alltså om
vill man med FF ha honom, det är också en fråga.
Ska man titta på på hur det har sett ut tidigare, alltså med spelare som har varit i Holland och vänt hemåt, typ Muamer Tankovic, som också har, eller som har ju sin bakgrund i IFK Norrköping, ändå väljer att gå till Hammarby av säkert lika flera olika anledningar, men framförallt handlar det om pengar och delvis också att Hammarby ses som en större klubb ja, helt enkelt.
Status och pengar.
Ja, så frågan är
större
ju då hur viktigt
eller marknadsplats.
Ja, men precis. Ja. Frågan är ju då hur viktigt är det här för Jordan Larsson? Det är ju någonstans där det landar.
Någonstans så måste han väl titta på sin karriär lite ur ett helikopterperspektiv just nu också, för att jag menar, hur gammal är han?
22 något sånt.
22. Det här är ju de åren då han
94, 95 är han väl.
Ja. 22 då. Då han liksom ska försöka hitta någon långsiktig plan för vart hans karriär ska ta vägen, och handlar det om att återvända hem till Sverige, då gäller det att hitta ett projekt.
20 år igen.
Född 97.
Herregud. Ja. Just han spelar ju U21 ju. Det borde
just
man ju
det,
ha tänkt.
Just det, bör man ju räkna ut det.
Så att det känns som rätt viktigt strategiskt just nu för honom vart han hamnar. Inte bara att liksom skriva det kanske mest lönsamma kontraktet just nu, eller försöka spela hem ett SM-guld eller något sådär, utan det handlar om att få ett kontrakt som ger honom möjligheter att utvecklas, kanske möjligheter att göra en ny flytt. För jag tror ju inte att han ser sitt tak som allsvenska. Jag tror ju fortfarande att hans mål är...
Men det ska han göra också, han är 20 år vet vi ju nu, så att det är klart att han ska göra det. Och han har ju varit smart, alltså den här Hollandsflytten var ju planerad sen väldigt, väldigt länge. Det kändes som att de var överens med Feyenoord redan för 10 år sedan om att det var dit Jordan skulle. Sen var han väl inte tillräckligt bra för dem, och då såg man att Nijmegen var en bättre möjlighet också. Även kontraktet med Helsingborg skrevs ju som att han bara skulle dra där när han drog. Han fick väl 50% av ögonsumman också, så även ekonomiskt har han väl tänkt till. Så det är klart att han gjort det, och jag tror också att han kommer vara smart när han gör sitt klubbval nu. Men det svåra är ju att placera vart han ska, för det är så svårt att veta vad hans nivå är. För att vi vet svenska anfallare som misslyckas i Holland, då har man inte jättehög status när man väl vänder tillbaka. Och 4-5 miljoner är kanske inte för Malmö FF, men för många andra klubbar är det en ganska stadig summa som man väl ändå... En bra investering, absolut.
Men om vi ska bara spekulera då, vad finns det för klubbar som brukar göra den här typen av affärer med AIK?
Det är alltså lite ju nära till hands.
AIK gjorde ju faktiskt två liknande, alltså förra januari blev det ju. Då tog man ju både in Kristoffer Olsson och Simon Thern på lån dock, men... Jag menar, där har man ändå det liksom spåret att man tog in två unga spelare.
Stockholmsklubbarna ligger. IFK Göteborg.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, de har ju väldigt ont om pengar just nu, så att jag vet inte om de kan betala den summan.
BK Häcken är ju kanske inte det bästa liksom marknads... skyltfönstret sådär. Men det är en klubb som skulle ha råd med det, men också som har en historia av att plocka in spelare som...
Och en attraktiv tränare, alltså framförallt också Andreas Alm nu. Det spelar ju säkert också in när man...
Så får vi se vad spelande sportchefen Andreas Granqvist ska göra med Helsingborg också.
Ja, det där tror jag inte på. Jag tror att det där var en sån här julfestgrej. Typ någon journalist var ju på en julfest och Helsingborgs sportchef har råkat vara där. Han frågar någonting om Granqvist och han bara, ja men det är väl klart att granen ska hem.
Ja, men det vore ju sensationellt att gå från guldbollen vinnare ner liksom.
Alltså någon gång kommer han säkert gå till Helsingborg, men i den artikeln så verkar det ju som att det redan var klart, och det kan jag inte ens tänka mig. Det var ju helt...
Och sen känns det så märkligt där. Jag tycker man märker det med... Man blir så glad när de här Kim och Isak och alla de här vänder hem liksom, att det är kul med gamla profiler, Marcus Rosenberg och sådär. Men jag tror många också inser att, vilket kanske Kim gjorde nu framförallt, att det är fan inte så glamoröst att spela allsvensk fotboll alltså. De här jävla försäsongsträningen i Helsingborg, jag har sett en av dem på plats bara. Det blåste ut av bara satan alltså. Det var stå där och förbereda sig för en allsvensk säsong
till, överlag det...
Kärleken till fotbollen måste nog vara stark om man ska kunna göra den Alltså omställningen att komma hem och ändå fortsätta ett par år till.
Eller rädslan för livet efter fotbollen. Men Granqvist har ju sån status att han skulle kunna gå till FCK utan problem liksom. Och det är ju en mer glamorös klubb. Han skulle få betydligt bättre betalt. Varför inte liksom? Och
ja, FCK har ju försökt värva honom tidigare. Ja. Det var ju då Ståle Solbacken sa att han tjänar ju lika mycket som alla våra spelare tillsammans. Ja. Så att det var svårt att genomföra den affären då. Men,
och vill
men
han, då?
Han förstår ju själv att han inte kan tjäna de pengarna nästa kontrakt han skriver.
Men vill han då vara nära, alltså var nära Helsingborg och sådär, då är ju FC Köpenhamn, nu är det jättebra då, om man har en timmes väg.
Liksom. Mer glamorös, bättre betalt, högre liga än vad Helsingborg ligger i för tillfället. Ja. Det känns ju konstigt att gå till Helsingborg, då får man ju verkligen älska den klubben och gör han det så mycket.
Det gör han kanske all heder till honom om det är så att det finns för lite av det inom fotbollen.
Vad är Göran Larsson för två juniorlag listade på Wikipedia? Ge mig dem.
Två
juniorlag.
Vadå, två junior, eller vad?
Han har ju tre seniorklubbar och två juniorklubbar.
Vadå, Högaborg?
Ja, och
Helsingborg.
Nej, och FC Barcelona.
Jaha.
Han var där som...
Den skulle man ju ha tagit. Det var för enkelt med
Helsingborg. Med Barca DNA-t. Han har Barca DNA-t.
Han har verkligen Barca DNA-t.
La Masia, en av många hyllade produkter.
Ska vi se här, han är född 97. Är det någon av spelarna där nu då som han kanske spelade ihop med då som barn? Nej, det har inte kommit upp någon riktigt från den generationen.
Bojan Kirkic är fortfarande 20 år va?
Jag vågar liksom inte.
Jag tror att Bojan Kirkic är närmare Henke än Jordan i ålder.
Nej.
Nej, det är han inte.
Bojan Kirkic är alltid 20 år.
Nej, han är väl 30 nu,
nej,
Bojan.
Nej, 20 år.
Jag gissar på 27. Ja. 27 tror jag han är.
Nej, 20 år.
Ja.
Jag trodde kanske att Delufé var, men han var för gammal för...
Ja, det är väl typ 22 nu.
Ja, det var.
Men från Jordan Larsson då, det verkar bli allsvenskan, men annars är det ju rätt poppis att dra till USA.
Ja, vad är det här? Nu har jag kuppat in den här punkten för att jag är lite irriterad.
Oj.
Ja, men jag tycker ändå så här, jag förstår Micke Stare liksom. Det är svårt som svensk tränare att få ett utlandskontrakt och ett utlandsjobb och någonting liksom en väg ut från allsvenskan. Det har vi sett hur många gånger som helst. Men när du liksom som Magnus Eriksson ändå är med i skytteligatoppen, är 27 år, då har du ändå några riktigt bra år kvar. Du är liksom inte lastgammal på något sätt. Det är nu du ska skriva ditt kontrakt så att säga. Han har gjort en bra sång, gjort bra reklam för sig själv. Och så drar han till MLS. Så jag är så svårt att se att han skulle bli någon liksom designated player. Jag har svårt att se att han kommer få någon jättelön. Jag tror att han kommer hamna under det vanliga lönetaket. Och då är det liksom allsvenska löner med lite extra krydda. Det är ju inte högre där borta.
Nej.
Så han ska spela MLS för liksom en allsvensk pluslön.
Men är inte han ute efter äventyret? Är inte han sån?
Ja, men
han var ju i Kina en sväng. Och
vad är den sportsliga ambitionen? Vill man inte testa sina liksom hur bra man kan bli på fotboll? Inte det hela karriären handlar om. Så kan man ju äventyret efteråt. Liksom.
Alltså, han har inte sprungit runt på den där frisyren så länge för att liksom... jag vet inte. Men det känns som att han vill... bara testa saker.
Det tror jag också, men MLS, jag fattar att han drog till Kina på något sätt. Jag tyckte det var tragiskt också eftersom det var han ännu mer i sin rätta ålder och hade ändå möjlighet att göra liksom en riktigt bra sportslig.
Där fick han ju bra pengar å andra sidan.
Jo, absolut, men han gav också bort några år och var tvungen att komma tillbaka och starta om. Liksom.
Ja, men någonstans så handlar det väl om alltså vad är fotbollen för en själv? Alltså rent personligt, vad vill man få ut av sin fotboll?
Mm.
Just i MLS har man ju ett jättebra exempel i Giovinco där alla tyckte att han var fullständigt vansinnig som gick dit, för han var ändå en etablerad Serie A-spelare och hade säkerligen spelat där än idag. Ja. Och ändå väljer han att gå till Toronto dessutom. Det är ju inte ens Los Angeles eller New York.
Och sa väl it's great to be in the United States när han landade.
Ja, men jag läste...
Som alla som landar i Toronto.
Defoe gjorde ju det på första presskonferensen.
Stark,
jag har alltid drömt om att spela i USA.
Så skrev han om det här själv i den här Players Tribute som är för övrigt en fantastisk sida. Det är jättebra.
De har lite resurser där. Sports Illustrated.
Exakt. Och så som det verkade på honom så... Alltså för honom var det inte viktigast att komma till landslaget eller att bli en jätteikon i Juventus. Utan han vill liksom spela fotboll för att det är kul och för att det är ett jobb och ha sin familj.
Det är ju svårt att bortse från sakerna han gör i MLS, för han är ju fullständigt magisk där.
Ja, alltså. Han är ju en superstjärna.
Absolut, men det är också det som är grejen. Han är ju en superstjärna där. Han är ju en designated player. Han har ju liksom en av ligans högsta löner. Han har också en enorm marknadsmöjlighet eftersom han är en superstjärna i det gigantiska, de två gigantiska länderna, Kanada och USA får vi inkludera här. Magnus Eriksson, oavsett hur häftig hans frisyr blir, så kommer han ju inte liksom nå den nivån.
Men tänk att bo i, i USA, alltså, ja, bara, det är en dröm för många, bara det. Ja, men vad ska han göra där?
Jag vet inte vilken klubb det han är. Vilken klubb är det han har gått till?
San Jose Earthquakes.
Ja, det är inte, han har ju presenterat den, men han ska ju dit.
Det är ju ganska nice att bo också. Jag menar, det är en sak. Alltså, Erik
fan vad ambitionslös han är. Alltså, det är ju ganska nice att bo.
Men det beror till Seattle,
det beror på vad man har för ambitioner. Vad vill han bli? Vill han bli en jätteallsvensk profil? Ja, men absolut. Han har stannat kvar i Djurgården, så hade han ju blivit det. Men han är ju redan det på något sätt.
Ja, men där är han klar. Det fattar jag verkligen. Men jag känner ju att
var ska han
gjort
han
ett
då
bra...
Ja, men, till en serie B-klubb liksom.
Ska han till Brönnby liksom?
Zweite Bundesliga.
Någon möjlighet att gå till...
Drömmen om Bundesliga, upp blir liksom, testa sig mot den absoluta världseliten inom fotbollen.
Nej.
Sitta på bänken i Championship.
Ja, men precis. Alltså, han har chansen. Går han till MLS, han tjänar bra.
Han tjänar inte så
på,
bra.
Han får testa på att bo i USA. Han, ja, men hur göttet som helst.
Ja, nej, jag är besviken.
Mm. Ja. Det men som sagt, och Micke Stare har vi också konstaterat, men
han vill man ju,
ja,
med.
Har vi några fler svenskar där borta nu? Det är inte
Gustav
så.
Svensson.
Anton Tinnerholm är ju också klar.
Just det.
Ja, MLS-undret. Han kan ju bli ännu mer irriterad.
Ja, okej, där kan jag ändå hålla med till viss del. För att
han är ju yngre dessutom.
Det mest anmärkningsvärda var ju också att han ville öka chanserna att komma till landslaget, ja. Alltså, komma med i landslaget genom att flytta dit. Och där kan jag väl inte riktigt hålla med honom kanske, om att det skulle öka hans chanser.
Det enda han kommer få göra är, om han mot all förmodan blir uttagen till landslaget, liksom knapra sömnpiller på flighten över varenda gång för att komma i rätt dygnsrytm.
Och det kändes liksom som att Gustav Svensson var med ett undantag, att han kom med. Men visst, han har ju varit nära för ju, Anton Tinnerholm, och han har ju varit med i landslaget också, så det är väl inte helt orimligt att han kommer komma med igen, men att det skulle öka hans chanser att gå till MLS känns ju...
Man ska gå till MLS liksom när man är chippen och får chansen att spela med Beckham ett år i slutet av sin karriär, då köper jag MLS liksom, men fan,
bara
inte
då.
Alltså, bara då.
Eller om man är Fredrik Ljungberg och går till Seattle Sounders och de liksom ska göra honom till
sin
reklampelare liksom.
Eller Gustav Svensson, där karriären liksom gått i stå verkligen. Ja. Det fattar jag också.
Men det här är väl jämförbart. Men nämnde ju Erik Friberg till exempel, som också gick till Seattle Sounders. Ungefär i samma läge som Magnus Eriksson. En bra allsvensk spelare. Typ,
ja, men där känner man
ålder.
Ändå att liksom... Ja, kapaciteten var nådd någonstans.
Han åkte ju också över lite grann för äventyret.
Ja, men där köper jag, om du är en duglig allsvensk spelare.
Men
liksom.
Vad är det du vill med Magnus Eriksson?
Jag vill att han ska maxa sin potential.
Ja,
jag tror det finns mer som
det?
Fotbollsspelare. Ja, men det är Zweite Bundesliga, alltså upp i
men
Bundesliga.
Men hur högt tak ser du att Magnus Eriksson har?
Ja, men han är en...
Nu känns det som att du pratar om,
i alla fall.
Det känns
det
som att du pratar om
säga.
En Emil Forsberg typ.
Ja, men det gör jag liksom absolut att... inte. Men han är ju ändå, jag vet, ja, Tinnerholm stör mig ju mer. Det gör det ju tveklöst.
Tinnerholm tycker, han har ju en högre högsta nivå än Magnus Eriksson. Det skulle jag nog vilja påstå.
Det är svårt att jämföra de två också, tycker jag, på något sätt. Men det är väl klart att Anton Tinnerholm är ju kanske närmare en landslagsplats än vad Magnus Eriksson är. Men det är ju för att det rimligtvis... Fast det är tuff konkurrens, alltså på ytterbacks-positionen.
Ja, han är inte så jävla nära längre heller.
Nej.
Ja, nej, men åk till USA då. Ja. Har du så jävla roligt.
Dybala till United.
Ja.
Alltså, fan vad du tar in Dybala i varje podd. Liksom.
Tvärkast. Ja, men han har skrivit mycket om just Dybala och United under helgen. Förra veckan så pratade vi lite grann om att det skulle vara PSG som har påverkat honom, det som har gjort att han har inte haft huvudet riktigt på rätt ställe under den här hösten. De uppgifterna har väl slagits ner ganska, ganska kraftfullt. Men nu är det Manchester United som ju är på jakt efter... mer offensiv kraft.
Mourinho var väl lite sådär också när han sa väl lite mystiskt, han säger alltid mystiska grejer, men han sa väl att Manchester United i alla fall kommer göra en jättevärvning under 2018. Så kan man ju tänka sig
modigt,
att det kanske blir något.
Modigt sagt.
Ja, men alltså det har ju, eftersom man alltid har snackat om Antoine Griezmann och det verkar som att Barcelona kommer rycka honom nu, så känns det ju faktiskt som att Dybala är fullt möjligt.
Ja, med tanke på att Juventus inte, det känns inte som ett framtidsprojekt längre. De har ju både målvakt och backlinje en hel del att göra inför framtiden, och det såg inte sett jättebra ut i år på något sätt, så han bör ju kunna vara flyttbar då, absolut. Men då är frågan om, ja, vi får se. Barcelona är ju fullt och Real skulle ju också må bra av och kanske föryngra lite i ledet bakom Benzema och i ledet där Benzema står själv kanske också. Ja, det blir intressant om han skulle komma ut på marknaden. Det är klart att United kommer väl hugga då, men kan de stå mot Real?
Det är ju frågan alltså.
Ja,
vi får buda bort dem, vilket de förmodligen kan göra nu för tiden.
Det kan de nog göra. Vi har också fått, det är en del tränare som, det är mycket presskonferenser nu och alla tränarna får ju de här frågorna om spelare och huruvida det ska handlas och sådär. Och de svarar ju aldrig på någonting. Men till och med den gode Arsène Wenger var ute här och bekräftade att ja, vi är på marknaden för att värva nya spelare.
Oj, oj, oj.
Och jag menar, om Wenger säger så, då är de ju långt i sin jakt på nya spelare. Då jävlar. Då har han lättat på plånboken redan, nästan känns det som. Frågan är ju vad som ska in där. Det har pratats om. Alltså de måste ju ha in ersättare för Alexis Sanchez på sikt.
Så men pratar han om januari nu specifikt? Eller liksom, är det hela 2018 han har omfamnat här?
Han uttryckte sig bara så som att de är på marknaden, ja, och tittar, ja, på spelare.
Det är ju hela, alltså, hela tiden.
Ja, men för att vara han. Han brukar ju mer säga att nej, vi får se om det händer någonting. Ja. Vi är inte så här. Vi koncentrerar oss på de spelarna vi har.
Det är ju mest intressant att se nu. Kommer han liksom köpa in en spelare som de verkligen behöver, eller kommer han liksom fylla utrymmen kommande efter Özil och Sanchez? Det är ju lite där man, alltså det är ganska stor skillnad vad han då kan tänka sig köpa in, för de behöver ju förstärka sin backlinje.
Ja, namn som har nämnts är ju inte så mycket backar, men Steven Sonsi från Sevilla till exempel har ju nämnts till mittfältet för att ge lite mer tyngd och stabilitet. West Ham också nämns med honom, men jag tror att han hade ju verkligen förbättrat Arsenal, tror jag. Det är en jättefin spelare och de har ju problem där. Och Wilfried Zaha har det också pratats om då. Då tänker man nog lite mer långsiktigt som en ersättare till Alexis Sanchez. Spelar ju på samma position ungefär. Men jag har fått en fråga här från Tim Thomasson om just det här ryktet. Han vill att vi ska förklara för folk att Zaha skulle floppa i Arsenal.
Nej.
Kan vi förklara det, eller håller
varför,
du med honom?
Varför tror han det?
Ja, han tror det. Varför tror du inte det?
Alltså, jag kan ju tänka mig att många tror det bara för att han fick en sån misslyckad sejour i United. Men jag tror snarare att det har gjort honom starkare. Både psykiskt och säkerligen utvecklat honom som spelare också. Jag tror att nästa gång han gör en flytt så kommer han förhoppningsvis, får jag säga, inte floppa på det sättet, utan kan leverera på samma sätt som han har gjort nu i Palace under hösten. Han har ju sett helt, helt fantastisk ut, och satan vad Kyle Walker fick jobba mot honom nu när de mötte City häromdagen också.
Ja, och om han nu skulle ersätta Alexis Sanchez så kommer han ju få liksom både förtroende och tillräckligt mycket bollar för att faktiskt göra någonting vettigt av det. Så att då finns det väl också alla möjligheter, det tror jag med. Sen är han ju inte Alexis Sanchez riktigt, det kan man väl vara tydlig med.
Nej, det är ju en otacksam roll att fylla, givetvis, ja. Såklart.
De växer ju inte på trän.
Nej.
De spelarna, så är det ju. Men han är ju en annan slags spelare. Han har ju saker som, han kan ju göra saker som Alexis Sanchez inte kan.
Ja.
Skulle jag säga. Han är ju, ja, han är ju en annan typ av djupledsspelare. Marcus Sundell undrar, hur länge kan Tottenham behålla Harry Kane om de inte börjar vinna titlar snart? Det vet nog bara Harry Kane, skulle jag säga.
Ja, tycker han är svår, och han är svår att läsa av också. Det känns som att tittar man på Ali till exempel, så har jag i alla fall fått känslan av att han mycket väl kan lämna till sommaren. Alltså, jag vet inte, han avger de vibbarna. Ja. Medan Harry Kane framstår så mycket mer klubblojal, vilket gör att det blir svårt att försöka förstå när han kommer.
Dele Alli är ju heller ingen Tottenham-produkt som Harry Kane är.
Nej, men det känns inte som han och samma
sen känns
samma
han inte som den där som snubben skulle vara lojal. Han känns i grunden som en rätt stökig figur ju, Dele Alli.
Ja, Kane, jag håller verkligen med. Kane känns inte så prestigedriven heller liksom. Alltså, han har inte klivit in i det här fotbollsstjärnefacket. Han för sig inte på samma sätt som de gör. Han lägger inte upp den typen av bilder från den typen av liv. Jag får i alla fall illusionen av att han lever ett lite annorlunda liv än vad en Raheem Sterling eller en Dele Alli eller den typen av engelska fotbollsstjärna gör.
Sen tror jag han gillar att vara stjärna i Tottenham också.
Ja, kanske.
Jag får lite känslan av att han tycker... Han är ju ändå så här i intervjuer och sånt. Jag vet, det var någon reporter som sa tidigare höst, ja, men nu har du gjort 12 mål, och så rättade Kane honom. Nej, men 13 var det faktiskt. Alltså, han känns ju ändå som en sån som tycker att det är ganska viktigt att den typen av grejer ska bli rätt. Men jag tror ju att det är inte helt fysiskt skam att vara en stor stjärna i Tottenham.
Nej. Det är ju hans klubb. Mm. Alltså, han har ju verkligen chansen att bli en Totti här eller en Steven Gerrard, liksom, att vara den största stjärnan i klubben i liksom en hel karriär. Alltså,
det hänger nog mycket på han själv. Alltså, vad vill han?
Men frågan är om Tottenham då inte lyckas ta det här klivet och kanske hänga med Manchester City eller Manchester United eller Chelsea, alltså vem det nu är som ska hänga med Manchester City här och kunna utmana Europa och så vidare. Kommer han nöja sig med det, tror ni?
Det beror ju på vad som driver honom. Han kanske vill åka till USA och leva ett gött liv. Alltså, man vet ju aldrig. Liksom. Det vet aldrig med killar längre. Det är
så du kan inte jämföra Harry Kane och Magnus Eriksson.
Det finns faktiskt inga som helst jämförelser att göra det.
Nej, jag skojar. Men man vill ju tro att han ska säga nej till ett Manchester United eller ett Chelsea eller ett Manchester City för att liksom han inte tycker att det kanske titeln kanske inte, en Premier League-titel kanske inte är värd mer än den status han har i Tottenham. Det som känns som man ändå skulle kunna göra är ju när Real kommer ringa. Precis. Då tror jag ändå att han kommer liksom ta den dealen. Det känns verkligen så. För den vägen är också, det är ju någonstans, om vi pratar om den tyska drömmen att spela i Bayern München, så är ju den engelska drömmen eller den brittiska drömmen känns ju verkligen som att lira i Real. Det är liksom, ni ska väl inte kasta in Michael Owen och Steve McManaman där, men Beckham, Bale, alltså det är ju den vägen man går. Och det känns... Min gissning är att han skulle, för då kan han ändå behålla sin status i Tottenham. Man kommer inte svika den klubben om han går till Real. Det kommer man undan med. Det känns som den flytten hade han nog ändå gjort.
Mm. Problemet är bara om man vill tillbaka sen om några år.
Ja.
Alltså då blir det lite svårare. Sen var ju på Bale nu till exempel. Alltså nu blir det ju troligtvis en klubb som United.
Ja.
Nästa för honom, just för att det är inte så många klubbar som har råd att köpa loss honom därifrån.
Nej, så är det, då får man ju spela ut kontraktet eller göra en Beckham och dra till USA sen av kanske andra skäl än att det är gött bara, men
ja.
Men jag tror Real, det känns ju, och det känns, de ska ju byta anfallare snart, de måste ju göra det, och Harry Kane är ju på väg att få den statusen nu att han är den som kommer att vara till salu då också.
Han borde ju ha det vid det här laget, tycker man. Alltså, så mycket mål som han har gjort, och så.
Och är ändå i en klubb som skulle tvingas sälja till Real Madrid liksom.
Vi har fått fråga från det är många som undrar faktiskt. Jag behöver inte nämna någon, för det är många som har ställt samma sak nu när Manchester City har åkt på lite skador. Gabriel Jesus och Kevin De Bruyne bars båda ut på bår nu under helgen. Nu verkar det som att De Bruyne kommer komma tillbaka ganska snart. Det var ingen skada direkt, utan det var mer en smäll. Han kanske var trött.
Ja.
Han behövde bäras ut.
Han gjorde en budge, han bara satte sig upp rätt att bli en skedet på båren.
Ja. Men Gabriel Jesus, och med enda alternativet så Sergio Aguero går ju inte att lita på att han håller sig hel direkt. Och dessutom med alla skador i backlinjen, så det är många som ställer frågan här vad Manchester City ska göra, för nu missade man Van Dijk, som man enligt de flesta var, utom Pep Guardiola då, som han sa att
kom bekräftelsen här. Nu avbryter det. Jordan Larsson klar för IFK Norrköping.
Det sa
han. Oj, det var det han.
Ja. Ja, intressant.
Ja.
Det var väl intressant.
Ja, det var intressant. Ja, då satt du här istället för att följa den.
Ja, men jag följer den tillsammans med dig och Frida, vilket bättre sällskap kan man önska sig.
Men vem blir mittbacken som sitter riktad in sig på nu, för att menar kompani
John Evans har jag sagt, eller?
Ja, men blir det verkligen det?
Alltså, jag skulle ju kunna tänka mig att det blir Inigo Martinez från Real Sociedad, bara för att hans namn har poppat upp. Annars är
det en bra anledning.
Det är alltid Johnny Evans, alltså. Ja. Jag återkommer.
Jag älskar att han är het. Det är så jävla roligt.
Det beror lite på vad Pep, vilka Pep känner kommer anamma hans spelsystem snabbast.
Är det en fördel eller en nackdel nu att man måste ha med Pardew att göra för att kunna köpa Johnny Evans?
Det är alltid en fördel att få ringa Allen Pardew. Det kan aldrig vara någonting negativt. Nej, men jag tycker också det känns ju, om man tidigare tänkte att City liksom skulle ha sitt fjärde val som mittback, vem kan de värva som reserv, hur ska de kunna övertala den spelaren, så känns det ju nu som det är ju ganska öppet om vem som ska vara liksom deras ledande mittbackar in i framtiden, med tanke på Kompanis skadesituation och liksom alla omständigheter där. Det finns ändå möjlighet att spela sig in där.
Jag tycker det är fruktansvärt sorgligt att Stones blev skadad, för det kändes ju som då precis innan kändes det som att det var han som skulle axla det här.
Det verkar ju vara på väg tillbaka rätt snart här, Stones. Han satt väl med på bänken då i förrgår.
Och han åtta män, det har ju sett jättebra ut ihop. Men det är väl klart man behöver någon backup.
Det är ju väldigt tunt där bakom. Och Mangala är ju inte alltid att lita på. Och om Stones nu inte har spelat fotboll på 2-3 månader, vad det är. Vi har en annan teori här. Samuel Teglund skriver: talar inte Citys överlägsenhet för att det blir ett relativt lugnt januarifönster bland topp 6-klubbarna i Premier League?
Jo, alltså det trodde man ju, men det var ju innan, känns det som, den här matchen med Crystal Palace.
Alltså att City som forwards panik, det tror jag verkligen inte. Alltså okej att de har Aguero och han är ömtålig, men vad fan, alltså alla deras offensiva mittfältare och de har ett gäng, kan ju, skulle ju kunna spela liksom på en löpande djupledsanfallsposition och riva upp lite försvar. Jo. Jag tror inte att du behöver gå ut och leta en anfallare. För, vad får du för anfallarklass i januari? Det är ju helt omöjligt.
Nej, absolut. Men jag tror man har bara bilden av Pep som väldigt...
köpsugen.
Men också att han nästan alltid har en plan på något sätt. Ja. Så att man tänker sig att det nog finns en plan för januari. Färdig och klar. Sen om det betyder att det kommer in en massa spelare, det vet man ju inte, men att han ändå liksom har på något sätt lagt upp någon form av
Men det tror jag också, men då är det väl en försvarare i första hand, det känns ju verkligen så. Och sen är de nog rätt klara, och sen när de är så överlägsna som du säger, då kommer ju inte, det är ingen klubb bakom som kommer förköpa sig på det sättet, tror jag. Det är väldigt jämnt att kämpa för ligplatserna, de är ju rätt viktiga minst sagt, men det där att köpa sig till titeln går ju inte nu, det går inte att kapprusta på det sättet. Det känns som de flesta också inser att City är så bra, så att du måste ha lite långsiktiga visioner nu och fundera på vad du ska göra i sommar för att överhuvudtaget närma dig. Men det räcker med en, så är karusellen igång. Det vet vi.
Precis, och en karusell som vi har fått en fråga här kring Napolis ytterback Golam. Det ryktas nämligen att Benficas Alex Grimaldo ska vara klar för Napoli. Och då handlar det då om att Golam ska till någon annan, och då har det ryktats om Manchester City, men det har också ryktats om Manchester United. Vad tror ni om den vänsterbacken i Napoli? Det är ju,
alltså, rent spontant så det har väl snackats hela hösten om att United är i behov av en vänsterback. Men det var ju lite innan Luke Shaw kom tillbaka. Nu har han ändå fått spela lite. Och har ju sett...
Är inte det i brist på annat mest som han får spela?
Jo, fast sen samtidigt så någonstans så var ju han ändå framtiden för inte så länge sedan. Och sen har han inte riktigt, så har han varit skadad och så har han inte riktigt fått chansen. Och Mourinho har ju rent och sagt verkat ogilla honom, alltså personligen. Och sen nu har han fått spela lite och ändå...
Han har inte haft det lätt i United, alltså, för att
Nej, det kan man lugnt säga.
Han har liksom blivit mobbad, vilken tränare än som har varit där liksom. Fan själv var ju också ute och kallade honom för tjock honom.
Ja, men han kan ju inte träna ordentligt någonting. Alltså inte för att han är tjock, utan för att alla tränare hatar honom. Det måste ju bero på att han gör någonting. Han kan ju inte vara 100% professionell där. Det är någonting fel är det.
Och sen har väl, alltså Young har ju faktiskt gjort det med bravur, får man säga, där också. Men det skulle väl i så fall vara United antagligen som man kan tänka sig att...
Sen är det väl tacksamma klubbnamn det där att kasta ut när man känner att man är i en situation där man kanske behöver hitta en ny klubb. Få igång snacket.
City och United.
Ja, exakt. Lika bra att ta båda med en gång.
Jag ska säga, vi ska tacka Anton Edman som mejlade mig om den här karusellen som fråga. Det kan man också göra. Det går bra att skriva på alla sätt man kan ta sig för att höra av sig till frågor. Röksignaler håller Patrik på att öva upp sig i nu, så att vill ni skicka röksignaler i framtiden så ska han kunna fånga upp dem.
Så kan man också åka ut till Skogås och rista in sin fråga i Patriks trätall. Det är faktiskt, det är nästan en föredrag skulle jag säga.
Lämnar man också ett litet minne.
Ja, det är trevligt.
Vi har fått fler frågor förstås, jäkla massa frågor. Bear Hellstream, som vi väl tror heter Björn Hellström egentligen. Det är väl en gissning.
Stark gissning.
Har lagt fram detta önskemål tidigare men försöker igen. Skulle vara intressant om ni kunde köra en topp 5-lista över de mäktigaste klubbarna i Siljevärlden. Min uppfattning är att det inte är likhetstecken mellan mest pengar och mäktigast. Vore kul att höra er tanke. Alltså de som är mäktigast i Siljevärlden. Alltså det är ju, finns ju en tydlig koppling mellan pengar och makt i den här världen.
Men det beror på vad du ska göra liksom. Ska du värva Neymar, då måste du ha mest pengar. Men ska är du mäktig att du liksom dikterar villkoren för din egen trupp och vilka köpare? Alltså.
Ja, men om man dikterar villkoren på Siljemarknaden lite grann. Alltså Barcelona är ju inte nödvändigtvis den rikaste klubben i världen. Kanske inte topp 5 rikast, men de är ju definitivt en av de mäktigaste när det kommer till att attrahera spelare. Och
sen då blir de ju helt överkörda, även fast det går väldigt bra så blir de ju helt överkörda i somras. Då var de absolut inte mäktiga. De tappade in Neymar, de absolut ville behålla. De fick in en Dembélé till ett kraftigt överpris som de inte hade behövt betala om de tagit det i början av året. De bärade Paulinho.
Och jag menar Bayern München, de kan man väl ändå säga som någon sorts maktfaktor på så sätt att de styr hela Tyskland. Att det känns som att de bara plockar de spelarna.
Absolut, ja, de är mäktiga, men de har ju väldigt lite pengar om man ser till jämför med internationell konkurrens.
Ja, de är inte så nära. PSG.
Nej. Så att, ja, alltså för tillfället, egentligen måste man ju räkna in City där någonstans numera. För att det är inte många spelare som tackar nej till att vara en del av ett sånt projekt som City ändå har på gång. Alltså, eller ju Van Dijk gjorde ju det. förutom han.
Om de italienska klubbarna, det känns som att det är Juventus fortfarande, men att
ja, men de är samtidigt inte så, där är ju också lite svag ekonomi för att vara så mäktiga, tycker jag fortfarande. Men de är ju mäktigast i Italien, tveklöst så, men
de har ju heller inte den där positionen som Bayern München har i Tyskland.
Nej.
Att de kan finkamma den italienska marknaden och plocka upp de spelarna från övriga klubbar som de egentligen tycker att de vill ha. Så är det ju verkligen inte. Och det, man kan inte riktigt säga att PSG har den ställningen i Frankrike heller. Även fast,
det har de nog nu. Det skulle jag ändå säga med tanke på Mbappé och sådär. Det var väl ganska tydligt att de ändå slår Real.
Och det var ändå ett Monaco som ändå precis hade vunnit titeln. Det säger ju en del av att man ändå väljer att gå till PSG.
Så PSG, de är ju nästan etta nu. De måste ju vara det med tanke på Neymar och Mbappé.
Det får man det känns så.
Sen är ju Real, Bayern, City, United är de nästa
United måste ju vara där också.
Plus att någonstans så tror jag
världens största fotbollsklubb. Det där undrar vad
nej, rent ekonomiskt.
Nej,
alltså de hade världens högsta intäkter.
Ja.
De gick ju om.
Det provocerar med det där världens största fotbollsklubb. Jag tycker det är ett så otroligt luddigt begrepp. Vad är en fotbollsklubb då? Det är ett företag då, största intäkter? Eller liksom är det, vad är det?
Sen är det ju faktiskt så att de klubbarna som har rött som sina alltså klubbfärger, de är ju faktiskt större i Kina än vad andra klubbar är. Så där har man en liten fördel också. Det är inte jag som hittar på. Det är faktiskt så.
Ja. Otroligt stark span.
De kineser föredrar att hålla på lag som har rött än blått. För att rött står ju för mer positiva grejer än blått. Ja. Det är ju därför de ville. Vem fan var det? Cardiff
men han är inte kines va? Vincent Tan.
Det kan möjligtvis vara så att det här gäller hela Asien.
Men han verkar ju
det var en väldigt bred pensel. Nej, vad fan, vi Kina lite. Nej, vad fan, hela Asien. Hela Asien.
Halva jordens befolkning.
Ja, men det är bra. Man blir också väldigt hungrig av färgerna rött och gult, Kaosli.
Är det så?
Därför många restauranger inrar det rött och gult.
Det var
McDonald's ändå. Ja. Strategiskt.
Det är inte den enda hamburgerrestaurangen som finns där ute, ska vi säga, eftersom vi inte är sponsrade utan.
Nej, så är det inte den enda som sysslar med rött och gult heller.
Nej.
Finns en anledning.
Vincent Tan var ju inte bara klockren när det kommer till färger. Han sysslade med sån här, det har vi pratat om förut, hans siffermagi.
Som
han pysslar med.
Att han
bara köpte spelare födda på vissa datum och
mycket åttor var det, va? Tror
jag. Jag minns inte exakt hur det var, men det gick ju svinbra. Det var ju uppenbart att det funkade.
Skönt att inte fler tog efter.
Som en sten. Men där någonstans är väl maktordningen. Det är ju fortfarande de två stora i Spanien. Det är Bayern München och Manchesterklubbarna. För några år sedan hade vi lagt Chelsea till den där listan också, men Där tycker jag inte riktigt att vi hittar dem längre. Dels har de ett lite annat tänk när det kommer till ekonomin. Abramovic skyfflar ju inte in pengar längre. Nej. På samma sätt som han gjorde innan. Det var rätt länge sedan som han faktiskt gödde den där klubben. Det var ju i en inledande fas liksom. Nu är de ju självförsörjande, dels för att de producerar väldigt mycket talang och säljer dyrt och köper lite billigare. Vi tar en fråga till då. Klockan går fort. Från JB, Jakob Brodin. Vad hade Pontus Wernbloom platsat i för lag i Premier League? Övre halvan, frågetecken. Vet inte riktigt.
Ska han spela forward eller defensiv mittfältare då? Eller vart ska man ha honom i planen?
Jag tycker man ser ganska mycket bättre fotbollsspelare inte ta plats ens i liksom ett Crystal Palace eller lag på undre halvan, om man säger så. Svårt att se. Alltså, man gillar ju Pontus Wernbloom väldigt mycket. Man gillar hans inställning och hans personlighet och så vidare, men är han inte lite för begränsad som
Det är så knepigt också, för nu har man inte sett. Jag har ju sett exakt noll klubbmatcher med Pontus Wernbloom den här säsongen.
Man ser ju bara när de spelar i Europa
liksom. Ja, lite så. Han är nyttig så. Det intressanta var att han slutade landslag. Det måste han ju se som en liksom ett gigantiskt misstag nu, med tanke på den elva som avslutade Italien-matchen. Så han hade ju varit given i truppen. Han hade ju startat den matchen. Jaja. Liksom. Så att det var ju ett litet förhastat beslut, kan man säga.
Men det går ju att ändra på.
Jag tror inte Sean Dyche. Hade han verkligen tackat ner till honom och honom med?
Ja, det skulle vara Burnley då. Då är det ju övre halvan.
Men säga vad man vill, med Pontus Wernbloom är ju jäkligt bra på att ta instruktioner. Och det känns som att Sean Dyche är ju verkligen sån där som han vet hur Burnley ska spela.
Ja. Tror Pontus Wernbloom och Sean Dyche hade haft trevligt ihop?
Ja, det tror jag också.
De känns kompatibla på något sätt.
Ja.
Jag tror många har trevligt med Pontus Wernbloom. Det är min bild av Pontus Wernbloom.
Jag får också känslan av att Sean Dyche gillar ishockey. Det är ju en ren magkänsla. Jag har inga belägg för det här. Jag vet att Pontus Wernbloom är ett stort NHL-fan.
Ja, absolut.
Men det är någonting med Sean Dyche som ger mig hockeyvibbar. Vi som vet hur en hockeykille ungefär, och hockeytränare och sådär, de brukar vara lite som Sean Dyche på något sätt. Ja. Det kanske drar för stora växlar här,
men ingen 5+-spaning kanske. Men
det var inte som min Kina.
Nej, den var bättre. Din Asien.
Asien.
Ja. Ja. Ja, för fasen. Det får räcka där. Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat på oss. Om ett par dagar igen så är Silly podden tillbaka. Då är det helt nya rykten och helt nya grejer
och nya fördomar och nya föreställningar och...
Ja, precis.
Ja. Är det bra?
Ja, det var det.
Nästa vecka Sydamerika, eller vad kör vi?
Nord eller Sydamerika.
Det är samma sak, va? Frida, samma sak.
Gud, ja.
Vi ringer in dem. Hörde ni, puss på er, vi hörs.
No eggs, no honey. Som är jag kvar.